lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi började vandringen genom Saltaren, då sa jag att vi indelade Saltaren i förhållande till de fem Moseböckerna. De 41 första psalmerna utgör då Genesis-avsnittet. Psalmerna 42 till och med 72 är kända som Exodus-avsnittet. Och nu har vi kommit till Leviticus-sektionen, det vill säga till det avsnitt som motsvarar tredje Mosebok, Leviticus. Och det är helgedomen och gudstjänsten som står centralt i tredje Mosebok, liksom helgedomen står centralt i den 73:e psalmen. Tredje Mosebok är boken där tillbedjan, helgedom och altare fokuseras. Och när vi nu kommit till Leviticus-sektionernas altaren, så lägger vi märke till att den fokuserar på helgedomen, och då speciellt på två saker när det gäller Guds hus. Helighet och offer, det är de två nyckelorden du ska ta med dig när vi nu ska vandra genom den här psalmen. Tredje Mosebok talar huvudsakligen om två saker. För det första, Gud är helig. Och för det andra, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse från synderna. Därför kommer både helighet och offer att gå som en röd tråd genom denna saltarens Leviticus-del. Den 73:e psalmen är skriven av Asaf, och från kung Hiskias tid så kan vi läsa i andra krönikerbok kapitel 29 och vers 30. Och kung Hiskia och de förnämsta männen befallde leviterna att lova Herren med Davids och siaren Asafs ord, och de sjöng hans lov med glädje och böjde sig ned och tillbad. Tillsammans med David stod Asaf centralt när det gällde de psalmer man använde vid lovsång, bön och tillbedjan. Den 73:e psalmens tema är frustration över det ogudaktigas framgång. Vi läser Psaltaren 73, vers 1. En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Mot dem som har rena hjärtan. Vem är det som har rena hjärtan? Ja, det renhjärtade, det är de människor vilkas hjärtan tillhör Gud. I det nya testamentet kallas det för ett på nytt fött hjärta. För det är inte ett syndfritt hjärta Asaf talar om. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1 och vers 8. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Men vem har då ett rent hjärta? Ja, det har den som har bekänt sin synd för Gud, mottagit förlåtelse och vänt om från sina onda gärningar. För du kan inte komma till Kristus och ta emot honom som din frälsare och så fortsätta att leva som förut. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som syndar är slav under synden. Här tänker Jesus på vår egen syndiga lust, vår gamla natur. För att synda, det är att låta sig styras av vår lust och leva i samsvar med vår gamla natur. Efeserbrevet 4, verserna 22-24 säger: Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ni har lämnat ert förra liv. Ja, det är skillnad på frestelse och slaveri. Det renhjärtade är de som lever i ljuset, lever i syndernas förlåtelse och daglig förnyelse, renade från all orättfärdighet, och de drivs av Guds ande. Romarbrevet 8:14 säger: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Därför kallar Jesus den som tror på honom för renhjärtad. Saliga är det renhjärtade, de ska se Gud, säger Jesus i sin bergspredikan i Matteus 5, vers 8. Ett rent hjärta betyder alltså inte ett syndfritt hjärta, men ett hjärta som är helt med Herren, ett odelat hjärta. Det som gör hjärtat rent är att de som tror på Jesus har tagit emot syndernas förlåtelse i kraft av Jesu blod och har genom tron på honom fått sina hjärtan renade. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 9 läser vi följande: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och i Johannes 15:3 säger Jesus: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och om dessa renhjärtade vittnar alltså Asaf: sannerligen, Gud är god mot dem. Och så fortsätter han i vers 2 och 3. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Så den 73:e psalmen är ett vittnesbörd och en personlig bekännelse. Först om Gud: sannerligen, Gud är god. Sedan ett vittnesbörd om honom som skrivit psalmen: jag var nära att stappla. Han höll helt enkelt på att komma bort från Gud. Varför? Jo, han erkänner att han avundades det övermodiga, att det gick så bra för dem. Och psalmisten börjar den här psalmen med att avge följande vittnesbörd: Gud är verkligen att lita på, men det är däremot inte jag. Asaf börjar alltså psalmen med att säga: Gud är god. Så det är inte det som är problemet. Men om nu Gud är god mot sina barn, varför har Asaf då så många svårigheter och prövningar? Varför går allting emot? Och varför går allt så otroligt bra för så många ogudaktiga? Asaf talar om en problemställning som många kristna har fått brottas med och som har varit till stor anfäktelse för många. Asaf undrade: om Gud verkligen var med mig, skulle jag då ha det så miserabelt? och ha så många motgångar och prövningar. Jag kämpar med både det ena och det andra. Och hur kan det gå så otroligt bra för så många av de ogudaktiga? När de inte har Gud med sig i det de gör, utan istället hånar Gud öppet. Ja, du ser kanske människor som aldrig frågat efter Gud och aldrig bryr sig om Guds ord, utan bara hävdar sig själva och är övermodiga och storordiga. Och mitt i allt det här lyser medgångens sol på deras stig. Vi läser Psaltaren 73, vers 4. Ty fria från bedrövelser är det till sin död, och deras kroppar är vid gott hull. Fria från bedrövelser, och kroppen får allt den önskar sig. Ja, det är väl så de flesta människor idag definierar lycka. Och all denna framgång gör dem högmodiga. Deras hjärtans inbillningar känner ingen gräns, säger Asaf. Och vi läser vidare verserna 8 och 9. De hånar och talar våld i sin ondska. De talar på ett överlägset sätt. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. De talar på ett överlägset sätt och hånar Gud. Och med hög röst så låter de andra människor veta vad de menar om allt och alla. Och de antyder gärna att deras framgång visar ju hur rätt de har och hur smarta de är. Och resultatet uteblir inte heller, de blir populära. Vers 10. Därför vänder sig deras folk till dem och suger i sig vattnet i fulla drag. Men hur är det egentligen? Är det då inte alla dessa som har framgång i livet? Har de inte uppnått det som de flesta traktar och söker efter? De har pengar, de har makt, inflytande och popularitet. De kan genomföra sina planer och sina önskningar. Asaf stod ju verkligen i stark kontrast till allt detta, när han i verserna 13 och 14 säger: sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag blev plågad hela dagen, och var morgon kom tuktan över mig. Asaf är alltså en man som lever i syndernas förlåtelse, i daglig rening och förnyelse. Det är det som menas med tvådde mina händer i oskuld. Här är en gudfruktig människa som önskar inrätta sitt liv efter Guds ord, men han har verkligen inte medgång mänskligt sett. Utan för honom så ser det ut som om allting går honom emot. Och han uppnår inte det som de flesta brukar sträva efter. Och när man reser runt i vårt land kan man också idag få höra hjärtskärande frågor ifrån troende som är i djup nöd. Som till exempel den förtvivlade köpmannen i Norge, vars hus nu skulle säljas på tvångsaktion. Och förtvivlat undrade han: kan inte Gud välsigna och hjälpa? Varför hör inte Gud min bön? Varför griper han inte in? Ser han inte vilken tragedi det här är i mitt liv? Och så kommer frågan: hjälper det inte att be? Ja, det är mer än en bedjare som tyckte sig få stenar istället för bröd. Bekännande troende som i sin förtvivlan ropat och bett, men ändå inte slapp svårigheter eller smärta. Och smärta är ju gåvan som ingen vill ha. Men här behöver vi stanna upp på vår rastlösa vandring. Stanna upp och lyssna till vad Guds ord säger om detta. För om inte Guds ord får korrigera oss, hamnar vi i diket. Det var ju det som höll på att ske med Asaf. Hans steg var nära att slinta och han höll på att komma bort från Gud, därför att han inte hade ljus över detta. Asaf tänkte, när Gud välsignar den gudfruktige och förbannar den ogudaktige, då må det ju gå väldigt bra för den troende och högst eländigt för den ogudaktige. Annars kan ju Guds ord inte vara sant. Och det kan höras så rätt ut, men är i verkligheten helt fel, eftersom det är den lagiska uppfattningen av med- och motgång. Vad är medgång? Vad är motgång? Vad är lycka eller olycka? Ska vi kunna få svar på den frågan måste vi ställa ännu en fråga, nämligen, vad äger en människa egentligen? Hon äger inte sin egendom, sina pengar eller vad det nu kan vara. Du kan ingenting ta med dig när du dör. Till och med dina anlag, din begåvning, dina färdigheter har du bara till låns medan du är här i världen. Det enda du äger, det är ögonblicket och evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild och skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Du är ämnad för himlen. Där är det verkliga livet. Jordlivet är bara en förberedelse, ett väntrum. Men själva meningen med ditt liv, det är det eviga livet i Guds himmel. Och det måste vi ha klart för oss om vi ska hitta rätt. Så medgång, det är allt som hjälper dig att nå det mål som Gud har satt för dig. Medgång är allt som hjälper dig att bli bevarad hos Gud och bli evigt salig. Allt annat är motgång. Medgång, det betyder att jag här i ögonblicket upplever det som hjälper mig att nå den evighet som Gud har tilltänkt mig. Eller som det är uttryckt i Andra Korinterbrevet 4, vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Om en människa uppnår alla de mål som hon satte sig här i livet, rikedom, lycka, anseende, popularitet och så vidare, men går evigt förlorad, har hon då egentligen haft medgång? Eller om en människa upplever lidande, sjukdom, svårigheter och sånt som inte smakar så gott för vår mänskliga natur, men resultatet blir att hon blir evigt salig, har den människan då haft motgång? Låt oss med evigheten för ögonen meditera över det en liten stund. När Asaf i vers 13 sa, sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent, så säger han egentligen, jag vann ju ingenting på att tillbe och tjäna Gud. Här avslöjar han något av Judas hållningen. Han är redo att följa Gud och bekänna honom så länge som han tjänar på det. Men hör vad han nu säger i verserna 15 till och med 17. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag tänkte efter för att begripa detta, då syntes det mig allt för svårt, tills jag gick in i Guds helgedomar och tänkte på deras slut. När Asaf gick till Guds helgedom och deltog i gemenskapen, där Gud uppenbarar sig för en människa, då hände något. I Första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10 står det: Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom, ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Asaf fick uppenbarat av Gud både sitt eget liv och det ogudaktigas liv i Guds ords ljus. Och därmed så blev han mer upptagen av resans mål än av vilken standard det var på vagnen han reste i. Ty lycklig han far till himlen i sällskap med Gud, som det heter i en sång. Vi läser Psaltaren 73, vers 18 och 19. Sannerligen, på hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur går det inte under på ett ögonblick? Det förgås och får en ände med förskräckelse. På hal mark ställer du dem. Vad var det som var denna hala mark som gjorde att de kom på glid? Jo, det var just deras medgång, deras succé. Men var det egentligen Gud som ställde dem på hal mark? Var det hans fel? Nej, till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Så när en människa väljer att förkasta Gud och fyller sitt hjärta med allt vad den här världen kan erbjuda, så händer det att Gud straffar människan genom att låta henne få det hennes hjärta redan är fyllt med. I Lukas 16, i liknelser om Lazarus och den rike mannen, så var det ju den rike mannens olycka att han sökte och fann tillfredsställelse i det som fanns i denna värld. Han sökte inte efter något annat än denna världens goda. Guds ord och Guds vilja betydde ingenting för honom. Däremot betydde ögonblicket och det liv han nu levde allt för honom. Hur annorlunda var det då inte med Asaf? Vi läser vers 23 och 24. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i högra handen. Du leder mig genom ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Efter att Asaf gått in i Guds helgedom fick han också rätt perspektiv, både på ögonblicket, livsvandringen och evigheten. Vad var det som gjorde att Asaf gick in i helgedomen? Ja, det säger han inte något om. Men det var gott för honom att han gjorde det, för det blev hans räddning. Och efter det så missunnar han inte den ogudaktige det till synes bekymmersfria livet under jordens korta ögonblick. Romarbrevet 8, vers 17 och 18 säger: Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Du leder mig med ditt råd. Det vill säga, jag har upphört att välja min egen väg. Jag låter inte längre mitt liv styras av det ögat ser, för att sedan försöka få pusselbitarna att passa med hjälp av förnuftet. För det för mig bara vilse. Och lyssna nu till Asafs vittnesbörd i vers 25. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Salig är den själ som får nåd att genom livets alla varför hålla hjärtats kärlek fästad till Gud och till Gud alena. Hör Asafs väldiga vittnesbörd, denna vind ifrån evighetens värld. Hör hur det tränger igenom märg och ben. När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Och så avslutas den här psalmen som började med ett Guds barn som höll på slinta på sin väg och glida bort från Gud på grund av allt det svåra han mötte. Men nu avundas han inte längre de ogudaktiga, hur framgångsrika de än kan se ut att vara. Nu har han sin glädje i att hålla sig nära Gud. Epikuren brukade säga: det är gott för mig att tillfredsställa mig med köttets njutningar. Stoikern brukade säga: det är gott för mig att tillfredsställa mig med förståndets och kunskapens njutningar. Aposteln Paulus hållning var: det är gott för mig att hålla mig till Gud. Och det hade han lärt bland annat av Asaf. Och hör nu, min vän, på Asafs vittnesbörd. Och låt det genomtränga varje del av ditt liv, din tanke, ditt känsloliv, ditt förnuft. Saltaren 73:28. Men jag har min glädje i att hålla mig nära Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ha din glädje i att hålla dig nära Gud. Han är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.